Då säger vi god afton och välkomna till veckans avsnitt av Bend It Like Bentner, fotbollspodcasten från 3perspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på 3perspektiv.com, där man för övrigt också kan läsa lite skrivna blogginlägg då och då också. Men det är väl inte riktigt sant, Måns Karlsson? Så mycket skrivna blogginlägg är det inte, va?
Nej, det har inte blivit så sista tiden faktiskt.
Nej.
Men
har vi någonting att säga till vårt försvar?
Nej.
Nej,
det har
inte
ens funnits skrivlusten. Om man vill se oss skriva så får man leta upp på annat håll just nu, helt enkelt.
Mm,
tyvärr.
Precis. Mm. Ja, exakt. Och kolla in vår Twitter om inte annat.
Ja.
Alltså våra personliga Twitters.
Precis.
Där det finns lite godis, som man säger.
Exakt.
Mm. Och föga förvånande så är det bara du och jag idag igen. Hannes Feldin finns inte tillgänglig.
Nej.
Utan, nej. Finns det något att säga till hans och så?
Nej. Inte mycket alltså.
Nej, jag hör du letar någon desperat anledning att skydda honom. Men det är inte lönt alltså.
Nej.
Nej. Nej, men jag tycker vi hoppar rätt in i kvällens avsnitt istället och liksom fastnar inte i att prata om Hannes.
Nej, vi hoppar upp på hästen direkt helt enkelt.
Som en klok man sa.
Ja, precis. Var det Nils Johansson sa att de hoppade upp på cykeln för övrigt? Var det Nils Johansson sa det? Han skulle hoppa upp på cykeln.
Det låter som något typiskt Nils och Erik Johanssoniskt,
ja,
att säga.
Det bara hoppa upp på cykeln och köra, tror jag han sa, innan någon match. Eller, ja, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det kanske var när han blev uttagen i landslaget där. Rent av.
Det låter inte helt orimligt.
Men helt sonika höll på att få starta Sveriges match mot, det var Österrike-matchen ju faktiskt. Bortamatchen som han hade på att tvingas starta. Det hade varit en fröjd.
Det hade kan ha gått bättre med honom, vem vet.
Ja, det hade varit en fröjd att se Alaba mot Nils-Erik Johansson, måste jag säga.
Ja, ja. Precis. Mm. Ja, det, där blev vi rånade på något fantastiskt.
Ja, det finns en sån här klassisk sån här haverimatch man ofta lyfter fram i Alexander Östlunds match mot Damien Duff. När vi mötte Irland i Dublin inför VM 2006, där lyfter ni ofta fram som den sämsta insatsen. Och sen har vi Oscar Wendt mot Ungern borta här i EM-kvalet. Men Nils-Erik Johansson mot Alaba hade kunnat bli något liknande, tror jag.
Mm. Och Berang Safari mot vilka var det? Just det var,
ja,
det väl bara,
nej, det var ju ett misstag. Och det var mot Holland. Ja. Och vi hade
helvete vad han har blivit hängt för det.
Ja, och jag kan ju säga så här, till hans försvar så kan jag säga att vi hade nog förlorat ändå.
Mm. Du sticker ut hakan och påstår det.
Sticker ut hakan och säger det.
Det är väl lite, det kan jag säga att det är väl Bend It Like Bentners kännetecken, att vi vågar sticka ut hakan ganska ofta. I den typen av mycket farliga utspel.
Ja, exakt.
Det är hemskt vad det låter. Möblerar du om där hemma eller?
Nej, det är, nu är jag still.
Ja, nu är det still. Du bara försökte hitta en bekväm position och sitta. Ja. Okej. Men på tal om Österrike-matchen, det finns en till Österrike-match som inte har spelats sen, men som spelas på fredag. Ganska viktig sådan.
Ja, den är hyfsat viktig. Det hänger ganska mycket på om vi ska ta oss till det här VM:et eller om vi ska missa VM för andra gången i följd. Och det har ju inte hänt att Sverige har gjort sedan 80-talet, när vi missade alla mästerskap överhuvudtaget som gick. Missade vi 82-86 VM där. Måste det bli. Ja, men 74, 70, ja, 82, 86. Så det vore ju trist om vi missade 2010 och 2014.
Mm. Vem bär i så fall ansvaret, tycker du?
Det är svårt det där. Men vi har ju haft, det är många olika faktorer. Dels har vi haft otur med skador. Framförallt har vi haft otur med i backlinjen. Att vi aldrig haft egentligen samma backlinje. Det har ju dels berott på att vi har varit ett velande. Och dels med Fröer Hamrén då. Sen har haft mycket skador. Vänsterback har vi fått byta egentligen varje match. Vi har alltid någon som är borta, känns det som.
Och ändå har inte Nils-Erik fått chans.
Nej, precis. Det är fruktansvärt. Och sen Lustig har ju varit halvskadad egentligen hela tiden. Han har gjort det väldigt bra. Sen har Elmander saknat vissa matcher. Och sen nu har ju Rasmus Elm varit borta och lite så. Så det har varit lite olika faktorer. Men ytterst är det ju spelarna som bär ansvaret. Måste man ju säga.
Ja.
Och
men så är det.
I det här fallet har vi i och för sig haft en svår grupp också. Det är en svår grupp där, tycker jag. Det är tre lag som var med i EM senast. Plus Österrike som vi har något stort på gång.
Så att, men det ska ju vara svårt att ta sig till VM.
Visst är det så. Men om vi jämför kanske med förra VM-gruppen när vi missade. Då hade vi Portugal och Danmark. Och visst, Portugal är bra. Men de är betydligt sämre än vad Tyskland är. Och visst, Danmark är ju bra, men de är väl sämre än vad Österrike är. Det är väl säkert kanske jämbördiga med vad Irland.
Ja, fast de var något bättre då 2010.
Jo, de var ju det, men det, och det var ju för sig Sverige med också. Hade ju ett bättre visst, lag då. Om vi kollar hur många skickliga vi spelare vi hade som spelade internationellt. Och om vi kollar att vi hade en ryggrad i backlinjen på ett annat sätt än vi har nu exempelvis. Så att, jag tycker det är en svår grupp också. Så det är olika faktorer. Sen har vi ju det här onödiga poängtappet hemma mot Irland. Och det är väl någonstans där som om vi nu skulle missa, så är det väl där i grundlades på något sätt.
Mm. Ja, det får man ju säga. Det räddades väl upp ganska. Men seger borta. 4 poäng mot Irland är ju...
Ja, det är ju...
Det är inte helt under is.
Nej, det är ju bra. Men som sagt, om vi skulle missa nu så känns det som att om vi skulle kryssa mot Österrike nu på fredag, så känns det som att det är värre att kryssa mot Irland än mot Österrike en direkt avgörande match. Det var mer så jag menar.
Mm. Ja, men så är det faktiskt. Men ja, nu blev vi kanske lite väl deprimerande här i vårt snack. För det är ju faktiskt, det är fortfarande så att Sverige har det i egna händer. Mm. Och en vad det vi konstaterade tidigare? En seger nu på fredag och det är klart.
Ja, då är det klart. Då är vi klara för playoff. Och då gäller det ju att vi kan fixa förhoppningsvis en sidning där också. Så vi kanske med lite tur kan få möta Island med Lagerbäck exempelvis. Kanske...
Fast vill man möta Island? Jag
jo, det är av de lagen vi kan få möta annars. Så...
Jag har mycket stor respekt för Lasse.
Det har ju sig jag med, men på över 2 matcher så har jag ytterst svårt att se att Island är bättre än Sverige. Och om man jämför mycket övriga 2 vi har just nu, så är det Kroatien, de vill vi inte ha. Bulgarien, det skulle kunna funka. Ungern, ja, absolut, visst. Där kan det dock bli Turkiet också som tar andra platsen. Sen har vi då Island, och sen är det Portugal och Grekland och Ukraina som just nu har dem. Och Frankrike också.
Och kan bli Montenegro där också.
Ja, precis, det är ju England, Ukraina och Montenegro är inom 1 poäng i grupp H.
Montenegro borta vill man ta, det kan
nej.
Sticka ut hakan och påstå.
Verkligen, och sen kan det ju bli Bosnien istället för Grekland också exempelvis. Och i och för sig så vore en match mellan Sverige och Bosnien i Sverige skulle vara bland det sjukaste vi någonsin upplevt, tror jag.
Ja, då blir det inte tyst på Friends.
Nej, och det skulle ju vara så nästan som att spela 2 bortamatcher. Vilket i och för sig skulle vara väldigt häftigt. Jag kan tänka mig att en sån som en viss Ibrahimovic skulle bli väldigt tänd av det. Att möta Bosnien. Så ja, det skulle vara kul. Men det är också en mardröm, rent sportsligt.
Kanske det, kanske det. Eller kanske väldigt. De har väl skytteligaledaren Seko.
Precis, och så har de Ibisevic dessutom.
Så ganska hyfsade ledaren. Men som sagt, Österrike på fredag. Sen nu gissar jag bara Tyskland på tisdag.
Ja.
Ja, hemskt vad jag gissar bara. Och även för det Tyskland hemma, och vi hade Holland hemma för några år sedan, så, och det gick i vägen. Så det är lite liknande, menar jag. De var redan klara och Tyskland är redan klar. Så känns det som att det är Österrike-matchen vi inte har råd att snubbla.
Precis. Nej, det är ju så att tar vi poäng mot Österrike, eller 1 poäng mot Österrike, så måste vi ta poäng mot Tyskland också. Och alla sidan räcker det med 2 kryss. Så att vi har fortfarande egna händer om vi kryssar mot Österrike. Men det vore betydligt skönare att vinna mot Österrike på fredag redan och ha det klart till sista matchen. Och med lite tur då, om Tyskland kanske kunde förlora mot Irland här nästa match och känna att de är klara och går in och ställer ut skorna då, och vi vinner mot Österrike då får vi en direkt avgörande match om gruppsegern till och med, sista gången.
Vinner vi mot... Inte helt otänkbart.
Nej, men i princip. Jag kanske ger Irland 5% att vinna mot Tyskland borta. Men gör de det då och vi vinner mot Österrike, då blir det helt plötsligt en direkt avgörande match om att få direktplatsen till VM. Och då, det vore ju någonting vi inte heller upplevt i svensk fotboll på väldigt, väldigt länge.
Nej, och Tyskland har väl lite respekt för Sverige efter bragden i Berlin.
Ja, det borde de ha, om inte annat. Och dessutom har de ju Klose borta exempelvis, Gomes borta. Såg att Bender är borta, han kanske inte är någon startman i nuläget i och för sig, men de har ändå ett par spelare borta, och det är något lite sargat landslag, tror jag, efter den här 4-4-matchen. Fortfarande, jag tror det sitter i på något sätt. Så det skulle vara spännande att möta dem. De har ju för sig hyfsade spelare även när Klose och Gomes är borta. De kan sätta upp Götze på topp exempelvis, eller Royce, eller
Eller Müller.
Ja, eller Müller, eller var ju Kisling, de var ju många som helst, Kyrle, de har sätta upp.
Ja, men Kisling fick väl inte vara med i landslaget, läste
jag. Ja, så kanske det var, det är möjligt, jag har inte sett.
Vilket är ju helt sjukt, de varken Klos eller Gomez.
Ja,
med,
det är väl väldigt märkligt.
Det är lite sådär spanskt nu, det fenomenet att man kör utan anfallare. Liksom, det sprider sig.
Mm.
Syn, anfallarna som alltid varit liksom de givna hjältarna.
Ja, de stora
stjärnorna.
Ja, det har ju redan spritt sig till Tyskland, för Schalke har ju valt att spela med Kevin Prince Boateng i, som en falsk nia här sista matchen exempelvis, både Champions League och ligan.
Så att, jo, men det är ju ändå skillnad på Prince Boateng och Cesc Fabregas som Spanien körde någon match.
Jo, absolut, men jag menar mer att det har redan spritt sig till Tyskland.
Mm. Jo.
Och det kanske sprider sig till landslaget också. Det har det gjort i viss mån. Det var någon bortamatch mot Kazakstan, tror jag var borta. Så var det Götze som spelade topp med Royce och om det var Müller som på kanterna.
Mm.
Så att, ja. Utan renodlad forward då också.
Exakt. Men alla ville hamna spanjackorna, så att säga.
Precis. Det var ju för övrigt det sjukaste. Det var ju ändå i Confederations Cup när Spanien bytte in Xavi Martinez på topp i någon match. Den defensiva mittfältaren. De bytte ut Torres, tröstade in honom och då trodde de väl det.
Lång, visserligen.
Absolut, han är ju svår, tuff i duellerna att möta. Men man trodde att de skulle flytta upp någon annan när de byter ut Torres. Men det gjorde de inte, utan de satte direkt upp för Javi Martinez på topp.
Mm.
Det var upplevelsen.
Oväntat, men inte annat.
Ja, verkligen.
Så. Men om vi fokuserar på fredagens match ur ett svenskt perspektiv. Det har ju varit mycket laborerande egentligen hela kvalet. Jag vet inte, så vi har haft samma elva en enda match. Jag är lite tveksam till det. Det är möjligt att vi haft det, men inte två i rad.
Nej, det är tveksamt.
Känns inte som. Hur som haver, mycket problem i backlinjen. Ingen riktigt bra anfallare. Ja, nu när Elmander kommer
ingen
tillbaka.
Ingen riktigt bra anfallare.
Alltså, jag menar i spetsen bara.
En huvudanfallare har vi.
Jag menar förutom Zlatan. Okay. Men han är ju gud liksom, han är ingen anfallare. Och sen, ja, lite sådär inom mitt fält problematik och så vidare. Albin Ekdal avstängd på fredag, om jag inte minns mig.
Nej, men
stämmer
han skadade alltså, med oss, han är inte med mot Tyskland heller.
Nej. Så, ja, helt enkelt, hur ska vi få med laget, tycker du, Måns?
Ja, jag tycker att vi ska ha Andreas Isaksson i mål.
Ja, det känns väl märkligt att byta. Även för att jag stödjer ett målvaktsbyte, ja. Så känns det lite fel just nu.
Ja, det är inte riktigt rätt läge. Sen vill jag ha Mikael Lustig som högerback. Han har gjort det oerhört bra i landslaget här kvalet. En av våra absolut bästa spelare. Kanske han vid sidan av Zlatan. Men tycker Isaksson också har varit bra i kvalet.
Ah, ja.
Det tycker jag han har varit. Han var väldigt bra.
Bortser man missen av då kära Lustig nu mot Irland. Så håller jag med dig. Han har varit klart en av de bästa.
Ja.
Han är ju väckt oerhört i Celtic också under de sista
Ja, år. Verkligen. Och man ser då, han är ute och spelar Champions League vecka efter vecka också.
Lite ledargestalt, till och med är det för så.
Ja, det är han. Det är han verkligen. Sen vill jag ha, i mitt backe vill jag ha Per Nilsson. Men sen vill jag inte ha Mikael Antonsson trots att de har spelat ihop. Mm. Utan jag tycker med tanke på Jonas Olssons form. Och tanke på vilket självförtroende.
Han har varit helt fantastisk i början på Premier League.
Ja, och han är ju, speciellt sista matchen här, de vann mot United borta och kryssade mot Arsenal hemma. Och Arsenal i år är ju som United brukar vara, kan man säga. Det är ju poäng där är ju oerhört, oerhört starkt gjort.
Ja, han är ju den mittback läste någon statistik som har rensat flest gånger.
Och här om året var han där på det blockat skott också eller något sånt där.
Ja, precis.
Och han är ju deras stora ledare.
Ja, det går inte att slå ett inlägg när han är i straffområdet stort sett, för att han är först.
Precis, så jag vill ändå ha Jonas Olsson. Trots att jag tycker Mikael Antonsson och Per Nilsson har gjort det bra. Men Per Nilsson tycker jag faktiskt är snäppet bättre än Antonsson, det jag har sett. Så jag vill ha de två. Och de har ju spelat mot Färöarna, fick de ju spela ihop ett tag när Granqvist blev utvisad. Så var det väl Per Nilsson och Jonas Olsson som spelade ihop. Som har gjort ett tag i alla fall, en halvtimme eller vad det kan vara. Sen Martin.
Nej, det räcker långt.
Det räcker långt. Sen vill jag ha Martin Olsson som vänsterback. Behövs inte så mycket. Han har tagit platsen i Norwich nu också. Startat. Sen vill jag faktiskt ha ändå, jag vet att du vill ha Jimmy Durmaz, men jag vill ha Sebastian Larsson. För jag tycker att han och Lustig funkar bra ihop.
Du menar på en högerkant då? Ja.
Och det har varit våran, det är den enda, det är den enda positionen som vi har haft samma egentligen hela kvalet, det är högerkanten. Jag tycker det känns dumt att laborera med det nu också.
Ja, men det har inte riktigt fungerat.
Nej, men ja, jag tycker
här måste att Sebastian sämsta ja, säsong allmänt.
Absolut.
Eller sämsta år på väldigt länge.
Sebastian Larsson är ur form. Men jag menar mer att deras samarbete tycker jag ändå funkar bra. Sen just de individuellt har det inte funkat så bra ihop. Men jag tycker att de funkar bra ihop, men det kanske inte rent formmässigt för Sebastian Larsson. Men jag tycker ändå att de två ska starta där. Sen vill jag ha i mitten, så vill jag ha Anders Svensson. Behöver inte säga så mycket mer efter de senaste landskamper han gjort. Och han var också fruktansvärt bra mot Standard Liège här i Europa League, tycker jag. Och sen vill jag inte ha Rasmus Elm nu när han är tillbaka, utan jag vill ha Kim Källström där.
Oj.
Faktiskt. Det är lite kul nu när både Svensson och Kim har varit petade på slutet och utruppen och i startalvan. Sen när det väl gäller, då kommer vi stå där med Anders och Kim ändå centralt. Och det tror jag. Så att, sen vill jag ha Alexander Kacaniklis till vänster, även fast han var petad till läktaren i helgen här i Premier League. Så vill jag.
Det var ett litet wake-up call för hela laget, va? Så att han rörde runt rejält.
Precis. Jo. Och det är också lite grann för att han och Martin Olsson har spelat mycket ihop nu. Och även om Rasmus Elm kan spela vänsterytter här också, så är jag tveksam till om det är det draget. Vi spelade ju med Holmén som vänsterytter mot Tyskland. Och det går ju inte mot de här snabba lagen att spela med en sån mer defensiv tänk. Man ska snarare utmana de offensivt starka lagen med att sätta våra offensiva på den spelarpositionen också. Snarare det, tycker jag, än att fega där. Så jag tycker det är kanske Niklas där, och sen är Zlatan och Lemander på topp. Och då har vi en ganska intressant bänk med ett par bra alternativ där. Exempelvis Rasmus Elm. Vi har Jimmy Durmas exempelvis. Och Ola Toivonen är i form nu. Sen Pontus Wernbloom finns också som ett alternativ, tycker jag. Både egentligen som anfallare, om vi skulle gå upp i en ledning med kanske en halvtimme kvar. Sätta in honom som lite släpande bakom Zlatan. Exempelvis. Så att vi har en ganska bra trupp. Det är Albin Ekdal som saknas. Annars har vi ju verkligen bästa laget vi kan ställa på benen nu. Och det känns faktiskt väldigt bra. Och då är den här kanske inte så många överraskningar i elvan. Det är väl Jonas Olsson kanske och möjligen Kim som kan räknas som det. Men ja, det är det här jag vill se.
Ja, men det är det inte ändå. Du säger att det är en stark bänk. Men det känns ju, skulle det bli en desperat jakt på ett kvitteringsmål eller något sådär. Så eller ett ledningsmål eller vad som helst. Så känns det väl inte som att vi har sådär jättesupermycket anfalls... styrka och slänga in, eller?
Nej, vi har ju Ola Toivonen, så har vi Tobias Hussein och Jimmy Durmas då.
Ja, men det är väl egentligen Jimmy där som skulle kunna vara...
Ja, han kan ändra en matchbild. Det skulle ju för sig Rasmus Elm kunna göra på sitt sätt också. Även fast det kanske inte kommer märkas lika tydligt, så skulle Rasmus Elm kunna gå in och ändra en matchbild. Han har en bra dag på samma sätt som Kim gjorde det mot Tyskland borta exempelvis. Där har vi ju mittfältet som ska ändra matchbild, och det kan ju Rasmus Elm också göra. Men, ja, men jag tycker det ser intressant ut. Som sagt, det är Ekdal som saknas. Annars har vi ändå bästa möjliga lag på plats. Och en som hade varit väldigt intressant att se i den här truppen är ju Marcus Berg, som har gjort 4 mål, tror jag, i grekiska ligan. Så han är ju på väg att spela sig in i landslaget igen. Han är ju som man kan kasta in med en kvart kvar om verkligen behöver jaga mål.
Ja, han har ju spelat lite mot Kazakstan. Gjorde han väl mål till?
Ja, precis.
Så att... ja, han är inte helt liksom ur landslagskostymen, eller vad man ska säga.
Nej, nu var ju det i för sig över ett år sedan
den matchen. Jo, men det var ändå i detta kvar.
Absolut, så att men det skulle vara kul att se honom, vad han... Det skulle varit kul att se honom i den här truppen, med tanke på som sagt att vi inte har så jättemycket alternativ.
Nej, men så är det. Jag skulle då egentligen, om jag får säga min syn på saken, så skulle jag ju men nu är jag ju Domanist, så att säga. Så hade jag ju spelat med Domas istället för Sebastian. Jag tycker att han har förbrukat sina chanser. För liksom, måste våga vinna, känner jag.
Absolut.
Och, men sen annars mittbackspart känns helt rätt. Ytterbackarna helt rätt. Och precis som du säger, Kim och Anders. Liksom lite tillbaka på det gamla heliga.
Som sagt, de var petade och borta i truppen och inte på spel någonting. Och sen när det verkligen gäller, då kommer vi stå där med de två ändå. Det känns ändå tryggt på något sätt.
Ja, och den där Rasmus Elm är ju ingen jag skulle lita på med mitt liv, så att säga. Om man ska uttrycka det så. Jag tycker att han har en fallenhet att falla ur matchbilden helt och hållet.
Absolut, så är det ju. Men som sagt, han är en av dem som, om man har en bra dag, kan ändra matchbild och avgöra matchbilden. Han också, mer eller mindre.
Men i en hemmamatch, så liksom mot Österrike, avgörande match, så känns det, det känns bra med Anders och Kim. Det är kanske inte den generationsväxlingen man drömde om.
Men
generationsväxla
behöver man inte göra alltså man ska inte generationsväxla för generationsväxlingens skull.
Nej.
Alltså är det en viktig match som verkligen gäller om vi ska gå till VM eller inte, då ska vi spela med det bästa laget. Och det är skitsamma om de är 37 eller vad är Anders Jönsson, eller om de är 26 eller vad nu Rasmus Elm är, 25 kanske är. Så jag tycker att det är, ja, gå på de bästa. Nu tror jag dessvärre att Erik Hamrin kommer spela med Elm och Anders Jönsson på sånt här. Vi vet ju att Elm är en stor favorit hos Hamrin, och han kommer köra, jag tror han kommer spela med Elm. Möjlighet att spela med Elm ute på en kant istället och petar någon av Sebastian Larsson och Katja Nikic, kan jag tänka mig också.
Det känns väl inte helt osannolikt. Alltså han har ju, det känns lite som en förkärlek till Rasmussen också. Som han kanske inte riktigt har svarat upp till, kan jag tycka.
Nej, det var länge sedan Rasmussen gjorde en riktigt bra landskamp faktiskt.
Nej, när kan det ha varit?
Ja.
Han var rätt just att Tyskland borta andra halvlek. Men det var ju för hela laget.
Precis, han gjorde 4-4 målet.
Ja, det är väl egentligen det han lever på.
Jag tycker han var hyfsad. Det var mot England i EM. Det var någon match i EM han gjorde bra. Det kan ha varit mot England. Det är ändå över ett år sedan. Så att...
Och det sket sig ändå.
Precis. Men för exempelvis med Kim Källström så kan ju han, som sagt, när han är bra i landslaget så är han, alltså han är för bra för att inte vara med i truppen, som han redan petade helt ur truppen här för ett tag sedan. Jag tycker han är, rent individuellt så tycker han är tillräckligt bra för att starta i svensk landslag. Och sen Anders Svensson, som sagt, han gör ju bra landskamper. När gjorde han en dålig landskamp senast snarare? Det var ett tag sedan.
Ja, det, han är stabil, så är det. Kanon. Men jag vet inte riktigt vad, om vi ska försöka på oss en, jag kan inte en tippning, men ändå någon slags... se fram i liksom spåkulan hur matchen kommer att se ut. För det är ju samma sak. Så vi, nu ser vi det ur ett svenskt perspektiv såklart. Men om vi tänker ur ett österrikiskt, svårt ord,
österrikiskt
tack, perspektiv, så är de ju onekligen liksom, de är ju också benägna att vinna såklart.
Jo, men alltså en poäng kan ju räcka för dem, så länge Tyskland slår oss i sista matchen, så att säga.
Jo, men det jag menar är att det är en otroligt viktig match för båda lagen. Så att det är inte, det är inget omotiverat motstånd med match direkt. Men jag vet inte riktigt, vad kan man förvänta sig av matchbilden och så vidare?
Alltså Sverige började ju förra matchen mot Wien där väldigt bra, och tog tag i spelet. Sen nötte ju Österrike ner oss mer och mer, och var ju, sett över 90 minuter, ganska mycket bättre än Sverige. Nu hade de, deras hemmaarena är väldigt speciell och så, så får ju mycket hemmafördel. Och vi har ju inte mött något riktigt, riktigt jättebra lag i en tävlingsmatch på Friends Arena. Så vi vet inte riktigt vad vi är kapabla till där, så att säga. Vi mötte England och Argentina och Irland, de har ju varit i träningsmatcher. Och Irland är väl inte riktigt stor lag, så vi får se hur mycket hemmaplan betyder. Men jag tror dessvärre att Österrike kommer att ha ganska mycket boll, och att de kommer, precis som gjorde senast, skada oss enormt mycket på kanterna. För de hade ju kommit förbi där gång på gång på gång på gång på gång och matade inlägg. Och vi hängde ju inte med för 5 öre egentligen med Alaba och Arnautovic och company och Weimann när han kom in. Så att jag tror att det kom, Österrike kommer vara ett spel för den laget, och att vi får hoppas på individuella prestationer från de har varit inne på, Kim, Zlatan, möjligen Elmander. Så jag tror det är det vi får hoppas på faktiskt. Och att vi har ett mittbackspar. Lite grann därför jag vill in Jonas Olsson också, för han är en krigare. Och han och Per Nilsson är ju väldigt bra på huvud båda två. Och som sagt, Österrike hade ett väldigt bra inläggsspel förra matchen. Jag tror det kommer att vara någon liten.
Ja, det känns ju inte helt otänkbart att vi liksom står där fredag kväll och summerar matchen, och så har Zlatan smält in 7 mål liksom, och grejer. Det känns som att det är han som ska göra det. Eller?
Ja, jo, men så är det ju i alla matcher. Om vi ska ha en chans.
Ja, egentligen, egentligen. Och det är väl lite det som är både styrkan och svagheten nu.
Jo, men vi har som sagt en av världens absolut bästa fotbollsspelare.
Och dumt att inte utnyttja det.
Nej, precis. Så ska ett litet land, om man får säga den gamla slitna klyschan, att Sverige är ett litet land, då måste ju våra bästa spelare prestera. Och just nu har vi en världsstjärna. Och han är i bra formen då, tycker jag.
Helt
även om han haltade av här senast för PSG mot Marseille, vilket ju var oroväckande. så hoppas jag att det inte är något allvarligt. Jag tycker ändå att hans form är på uppåtgående. Han har varit lite slow starter i år, till skillnad från förra året, han öste på från första sekund.
Exakt.
Och jag tror att det var, han bytte nog av sig själv med, senast med en tanke på den här landskampen. Och jag tror han kommer vara oerhört motiverad och har svårt att se att Zlatan kommer göra en dålig match. Och så det gör ju att vi har, våra chanser ökar med sådär en 20%.
Mm.
Bara att han gör en bra match liksom.
Mm. Ja. Precis. Mm. Ja, men då kan vi väl enas för att vi är liksom försiktigt optimistiskt.
Jag tror att vi kommer kryssa mot Österrike och sen så gör vi ett bragdartat kryss mot Tyskland sista omgången och klarar playoffet på det.
Okay.
Jag tror det blir 1-1 mot Österrike och ja, kan det bli 1-1 eller 2-2 mot Tyskland sista och så klarar vi oss på det.
Ja.
Vi är lite grann som vi gjorde mot Holland senast här.
Lite liknande. Ja. Men innan vi liksom avrundar den här podcasten så tycker jag väl att vi bör nämna Niklas Bentner och hans bravader.
Ja.
Och vi såg att han fick faktiskt göra sina första Premier League-minuter på väldigt länge.
Precis.
Här i helgen måste det vara, va?
Ja.
Mm.
Mot West Bromwich Albion, 6 minuter.
Mm. Hoppa in i 85, tror jag.
Precis. Det var väl hans första 6 minuter i Arsenal i en Premier League-match på B2 säsonger. Han har varit utlånad till Sunderland och Juventus här.
Mm, det måste nästan bli.
Ja, så det är kul att se.
Han gör något liksom bestående intryck. Inte riktigt, va?
Nej, det är väl som det var i Juventus. Han hoppade in dem ur inget mål framåt, men släppte inte in något mål bakåt.
Nej.
Så var det ju varenda match i Juventus, mer eller mindre. Under de 9 matcher han fick göra där.
Du menar att det rent av var så att han hoppade in mest för att stänga igen bakåt?
Ja, det verkar som vi var inne på redan var Juventus här. Att de var ju oerhört bra defensivt svårt att gå in på plan. Så att det är ju...
Ja, men han är stark i pressspelet.
Ja, det är väl så. Han är känd för sitt hårda defensiva jobb.
Men Arsenal går ju hur bra som helst. Giroud har ju också verkligen hittat sin roll med samspelet nu med Özil och Ramsey, får man faktiskt säga.
Ja, precis. Ja, Ramsey är ju...
Hur bra som helst.
Ja, han spelar på samma nivå som Özil, mer eller mindre, vilket är ganska surrealistiskt.
Men det jag menar, finns det någon chans att vi hittar en roll här för Bentner i den här grytan av bra spelare som det faktiskt har visat sig vara i Arsenal?
Ja, jag tror det finns få spelare som är så enkla att spela med som Mesut Özil, så jag tror att vem som helst skulle kunna gå in där och göra det bra.
Och med vem som helst så menar du Bentner egentligen?
Ja, jag menar Bentner. Jag kan tänka mig, jag kan sträcka mig så långt att Andrei Vorondin hade kunnat gå in och jag tänker lite på baljor i Arsenal.
Oj. Ja, det är... Där snackar vi och sticker ut taken.
Kanske till och med Bebe, eller vad säger man? Bebe, United... stjärna, kanske till och med skulle kunna göra ett mål.
Underbarnet.
Ja.
Ja. Ja, det är inte helt otänkbart. Tobias Hysén kanske också skulle kunna. Eller David Moberg Karlsson. Succévärmningen.
Ja, David Moberg hade nog kunnat fanga in en 10-15 mål till och med.
Oj.
Ja, snarare. Ja, det tror jag absolut.
Nu kryddar det kanske något. Jag vet inte riktigt vad blev det av honom, vet vi det?
Ja, han har inte suttit. Han satt ju på bänken första 3-4 Premier League-matchen här.
Ja.
Men sen när så... Bicanio spårade ur där. I samma veva så förpassades Moberg med, tillsammans med Sebastian Larsson och ett par andra givna startspelare, så nu måste jag säga. Nej, men de några andra som kastades upp på läktaren där i samband med att det kan ju vill visa sig på styva linan. Men får vi se nu när de anställer en ny manager. Eller de har ju anställt Gustavo Poyet, ska jag säga, idag. Eller det var igår. Så vi ser vad snarare vad han tycker om David Moberg Karlsson.
Ja. 15 miljoner kronor som mannen.
Precis, så att vi får ju se. Han kanske är vår VM-joker.
Oj.
Ja,
alltså får han chansen och gör det bra i Premier League så kan han ju absolut vara med i en VM.
Ja, för Mattias Ranegi räckte att göra ett mål i Serie A mot Milan för att komma in i landslaget och helt plötsligt vara startman. Så för Moberg Karlsson borde väl räcka att göra ett inhopp i Premier League, så borde han räcka för att ta.
Men det är ju en gudenbenådad fotbollsspelare också. Och talang. Den gode Ragge, som han kallas.
Ja, nej. Det tragiska kapitel i svensk landslagshistoria. Det var när Mattias
tragiskt kapitel i hans liv också, skulle jag tro.
Ja, han har försökt med om ganska mycket annat tragiskt.
Ja, visserligen. Men jag sa inte att det var det mest tragiska, utan han skulle kunna trycka en hel jävla bok med tragiska händelser.
Så om du vill skriva en bok, Mattias, är det bara att höra av dig till oss och fixa vidare.
Ja, ja, det kan vi väl säga. Jag gillar honom ändå, det får jag säga.
Jo, han är ju en karaktär.
Sannoligen. Som han hetsade mot. Vem var det han hetsade mot på sin Twitter? Det var någon sportjournalist.
Ja, just det.
TV4, Kanon och Kalkon, väl?
Just det.
Så att han har glimt i ögat, även fall han verkade jävligt allvarlig. Vilket jag tycker han hade rätt att vara då. Visserligen. Men nu kan vi inte glida in på det, herregud. Nu tycker jag att vi gemensamt sjunger We Shall Overcome. Nej, men att vi blickar fram mot fredagens match och faktiskt håller en tumme eller två. Ja, och vi är försiktigt.
Jag hoppas att vi kan slå dem där så vi slipper sitta i en ångestmatch mot Tyskland. För det är nog hela laget minst av allt vi möter i en ångestmatch.
Ja, och skulle det bli ett missa VM nu, eller alltså missa playoff.
Då står vi utan förbundskapten och inga kandidater att ta över.
Nanne Bergstam. Jörgen Lennartsson.
De två tillsammans.
Ja, vilken karisma. Herregud. Ja. Det är lite Jörgen Klopp. I förbundskapten. Ja. Motsvarigheten. Ja.
Theo Ljung från Örebro tar över.
Mm. Han var ju otroligt förbannad när vi var där och kollade på en match. Det var mycket underhållande.
Det var ju lite kloppbrott som han fick här i Champions League förra veckan.
Ja, kanske inte riktigt, men det var någonting. Det var liksom förstadiet till det.
Precis, domaren visade upp honom innan han kom så långt.
Det var ju så jävligt rutinerat av domaren. Klev in tidigt.
Det var väl det bra han gjorde i den matchen, domaren. Innan han tappade den helt
hållet. Så jävla dålig var han.
Nej, men han tappade den ganska snabbt.
Ja, det var en lätt tappad
match. Det var det för sig. Det får man göra.
Jag vet inte, jag försöker avrunda, men du bara fortsätter och vill prata skit om dumma.
Nej då, jag släppte.
Du släppte, jag också släppte faktiskt. Ja. Men P.O. Jung tycker jag kan bli ditt jävla skönt namn.
Ja.
Man säger det så. Jag tycker det kan bli slutorden idag. Mm. Och så hörs vi nästa vecka där vi ska ha ett litet allsvenskt podcastavsnitt med fokus på slutstriden om Europaplatserna, guldet och det kanske allra mest intressanta där nere i botten faktiskt. Vilket lag som får kvala, vilka som åker ner och vilka som stannar kvar.
Och vilka som går upp i Superettan, för det är ganska spännande det med.
Det är otroligt spännande. 55, 54, 53 poäng har de tre lagen. Ja. Bra, så enas vi. Lite svårt insåg jag nu. Ska man kolla på Idol Kevin eller Sverige Österrike på fredag?
Ja, det blir svårt alltså. Svårt val.
När är matchen? 19?
2045.
Oj, ja. Då hinner man bara.
Frågan är om han hade blivit uttagen i landslaget. Hur hade han prioriterat? Det kan jag tänka på.
Ja. Nej, det ska jag sno nu. Ska jag twittra,
ja.
Det var roligt.
Ja, gör det.
Kred till Måns Karlsson, ja.
Precis.
Det här var ett av våra mer flummiga avslut någonsin.
Ja, det behövs.
Det behövs. Ja, vi tackar. Klockan skit mig. Bra, vi tackar och säger som Glenn Hussein. Ha det gott och tack och godnatt.
Tack och godnatt.